Ska staten pressa föräldrar att sätta sina barn i ideologiskt präglade förskolor? Ska 10-åringar få 5 olika könsalternativ i hälsoenkäter? Och är det någon som behöver be om ursäkt för våldssituationen i Sverige? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Vi ska också prata om ifall man får vara arg på Gud. Varmt välkomna till det här avsnittet av Veckans Nyheter. Med mig Sara Andersson och bibelläraren Sven Almqvist som också är ledarskribent på Världen idag. Ja, vi ska börja med att prata om att föräldrar som har barn i 3-5 års åldern som inte går i förskola blir uppsökta av myndigheter som försöker övertyga dem om att sätta barnen i förskola. Bakgrunden till det här är en ny lag som tvingar kommunerna till det här. Och det här sker trots att förskollärare och fackförbund under många år har larmat om stora barngrupper. Trots att det är förenat med miljonbelopp för kommunerna. Och trots att många kommuner redan har en krisartad situation ekonomiskt. Argumentet som politiker på både högersidan och vänstersidan har framfört för det här är att barn med utländsk bakgrund i invandrartäta områden ska få möjlighet att lära sig bra svenska tidigt. Men nu visar det sig att det på många förskolor i de här områdena inte ens finns personal som pratar bra svenska, utan att det till och med kan vara så att vissa inte pratar svenska överhuvudtaget. Och så här säger en syrisk mamma i Biskopsgården utanför Göteborg till SVT. Jag är inte nöjd med förskolorna som vi har runt oss. De har inte lärare som pratar ren svenska. Alla pratar jättedålig svenska. Det känns som om man bor i Turkiet. Och hon menar att barnen inte alls blir hjälpta av att gå i förskola, utan att det tvärtom kan bli svårare för dem när de kommer till skolan och inte har lärt sig en korrekt svenska. Vad säger du om det här?
Alltså jag tror att det här är ett feltänk från myndigheternas sida. Det är ett feltänk. Alltså för att, alltså varför ska redan överfyllda förskolor och kommuner, ekonomiskt pressade kommuner, pressa in fler barn och med sån extrem aktivitet här. Men alltså det är ju dörrknackning, det är brev, det är sammankallningar till informationskvällar. Alltså det är, och man får anställa samordnare till och med för detta, va. Ändå motivet som nämns riktigt, nämligen vi behöver se till att barn från vissa invandrargrupper behöver lära sig svenska. Det är bra. Men man kanske måste orka tänka två tankar. Varför vill inte föräldrarna detta? Jag hörde någon uppgift om att man, jag tror det var Biskopsgården också, man hade bjudit in 100 familjer med blommor och tårta och ballonger.
Alltså, informationsmöte.
Ja, det var ett informationsmöte om det här projektet och liksom få in de här barnen. Men det kom noll. Föräldrarna vill inte. Då kanske man måste åka och ställa sig frågan, varför vill de inte det? Nej, men jag tror att väldigt mycket har att göra med. Man vill inte släppa sina barn till en kontext som man är orolig för. Som är att förskollärare och förskolepedagoger är ideologiskt skolade. Det är någonting man inte vill att sina barn ska utsättas för.
Som till exempel?
Ja, men som till exempel hela regnbågsreligionstänket som vi har haft mycket uppe i våra program. Alltså man har någon form av ideologi på man, pojkar och flickor. Och så man vill inte att barnen ska utsättas för detta. Rätt eller fel, och det är säkert självklart att det varierar från förskola till förskola, men man känner osäkerhet inför detta och då vill man inte släppa sina barn för detta. Och grejen är ju det, Sara, barn tillhör inte staten, barn tillhör familjen. Och här, jag menar, här måste jag säga att jag står samman som konservativ kristen, står jag tillsammans med mina muslimska medvandrare i tiden om att familjen äger barnen, inte staten. Mm. Och jag tänker på den här sången, jag får säga vad jag tänker på den här. Jag kom till med den här, we don't need no thoughts control. Teacher, leave them kids alone. Alltså, släpp jagandet av våra barn.
Mm. Vi ska byta ämne. Mm. Och då handlar det om någonting annat som rör barn. Mm. Nämligen att i Västra Götalandsregionen så har barn i årskurs 4 fått en hälsoenkät med 5 olika könsalternativ. Mm. När man bestämt flicka, pojke, annat, vet inte eller vill inte svara. Mm. Bakgrunden till det här är att man vill inkludera barn som varken upplever sig som flickor eller pojkar. Vad säger du om det här?
Alltså du vet vad jag ska säga om det. Alltså, jag blir bara så trött på denna ideologi och denna, för det här är ju ingen av staten bestämd ordning, utan det har ju den här regionen bestämt, och det är väl någon ideolog där eller några medvetna ideologer som har bestämt att så ska det vara. Det är ju helt det är inte klokt. Jag tycker det är helt vansinnigt. Det är därför att en 9-10-åring, man skapar indirekt ett mått av könsförvirring. Alltså därför att det finns bara biologiskt två kön. Varenda vetenskapsman vet det finns XX eller XY. Sen kan det finnas en psykologisk problematik. Då kanske man kan ha en kryss psykologisk utmaning som den tredje punkten i så fall. Men flicka eller pojke, sen vet vi förr i tiden talade om att en del var pojkflickor och så vidare. Det är inget osunt att det kan finnas en skiftning i profilering. Mm. Men vad vi gör, det finns ingen nioåring eller ytterst få i världen som nioåring upplever det här. Däremot är det föräldrar som är ideologiskt tränade som ser till att barnen får problematiker i att bestämma sitt kön. Så jag ser det som nästan indirekta övergrepp faktiskt. Alltså.
Men är inte barn trygga nog att kunna kryssa i flicka eller pojke utan att vi distraherar de här andra alternativen?
Det är ju det de i regel inte är. Det är ju vuxenvärlden som skapar regelverket för hur det ska vara. Och bekräftar den biologiska sanning som är sann. Så jag vill inte använda kraftuttryck, men alltså, det finns något som heter välsignelse och som heter förbannelse. Jag anser att förbannelse är brist på välsignelse. Jag tycker det är en förbannelse över de här ideologierna som skadar barn. Faktiskt.
Mm. Yes, då har du fått säga det.
Ja, verkligen. Ska vi säga det ännu mer?
Vi ska byta ämne. Mm. Och då är det en fortsättning på förra veckans diskussion om gängvåldet och kriminaliteten. Mm. I slutet av förra veckan och i början av den här veckan så har det varit en diskussion kring ifall högern borde be om ursäkt för retorik som har förts kring den här frågan. Och det har i sin tur lett till en diskussion om ifall vänstersidan borde be om ursäkt eftersom det är de som har haft makten i 8 år. Mm. Vad säger du om det här? Är det någon som behöver be om ursäkt och i så fall vem?
Alltså jag tycker alla ansvariga politiker som ändå har suttit i förarsätet har på ett sätt, det skulle vara fint med ett ursäkt över, för det är ju svenska folk.
Någon som har suttit i förarsätet tillbaka
i tiden.
Ja, men
alltså, alla egentligen, både borgerliga och nu sist 8 år vänsterregeringar. Alltså en ursäkt över att man inte har tagit ännu djupare tag i detta. För det är svenska folket som får betala priset. Men grejen är den, om jag skulle säga någon så är det ju ändå den 8 år med vänsterstyret faktiskt. Alltså, därför de hindrade delvis analysen av problematiken. Eftersom man rassestämplade vissa frågeställningar. Nu får vi äntligen börja prata om verkligheten. Och i alla läger gör man ju det nu, äntligen. Men vi ligger ju ett decennium efter de kriminella. Mm. Alltså minst. Och det hade inte behövt vara så.
Mm. Yes, vi ska gå vidare till nästa nu. Mm. Och då har det blivit dags för veckans tips. Ja, då har det blivit dags för tipset. Vad har du med dig?
Då har jag med mig en rykande färsk bok som har kommit just ut på marknaden. Klanerna. Den systemhotande brottsligheten. Jan Persson, jag jobbar på Säpo. Säkerhetsexpert, vet vad han talar om. Och Wahlström, Johannes, är ju en journalist som har vunnit flera priser som grävande journalist. En fantastiskt viktig bok, alltså ett måste vill jag påstå för alla som vill förstå, vad är vi på väg? Klanerna, det är inte bara brottslighet, är inte bara det vi ser på gator och gränder, utan nu börjar man komma in i systemen. Man planterar in eller köper i, det kan vara ekonomiska kontexter, det kan vara kommun, landsting, politik, det kan vara inom område efter område. Så klanerna är ju intelligenta brotts. Det är brottsföretag. Man har brott som idé. Så det är en jätteviktig bok. Och de bara beskriver så här ser det ut. Och vi bör veta. Först måste man veta sanningen innan man vet vilka åtgärder man har. Jag tycker det är en otroligt fascinerande bok.
Ja, tack så mycket för det. Mm. Då har det blivit dags för det sista ämnet. Som är en fråga om en biblisk person som blev arg på Gud. Ja, förra veckan pratade vi om en gammaltestamentlig person vid namn Job. Och idag tänkte jag att vi skulle prata om en annan person i gamla testamentet som börjar på bokstaven J, nämligen Jona. De flesta förknippar antagligen Jona med den här berättelsen om hur han kastades över bord och hamnade i magen på en stor fisk. Mm. Men jag tänkte att vi skulle fokusera på det sista kapitlet i den här bibelboken. Där beskrivs det hur Jona sitter utanför staden Nineve och tjurar för att Gud inte agerar på ett sätt som han är nöjd med. Då låter Gud växa upp en resinbuske över Jona som ger honom skugga och gör honom glad. Men dagen därpå låter Gud maskar angripa den här busken så att den vissnar. Och dessutom så blir det en väldigt stark sol som gör att Jona håller på att försmäkta i värmen. Mm. Då blir Jona ännu tjurigare och säger så här: jag vill hellre dö än att leva. Har du rätt att vara arg för resinbuskens skull, svarar Gud. Jag har rätt att vara arg, ända till döds, säger Jona. Mm. Vad säger du om den här berättelsen och får man vara arg på Gud?
Nu är det risk för predikan här igen. Har du anklagat mig förut? Alltså, det här är en fascinerande bok. Fascinerande bok. Nineve var faktiskt fiende till judarna i den tiden. Och ändå så hade den ondska och smärta som fanns i Nineve, där människor led, kommit upp till Gud. Och han skickar profeten Jona dit. Men Jona vill inte dit. Han går åt andra hållet. Han vill åka på solsemester. Helt mot Tarsis till. Men grejen är den att han håller på... Hans olön håller på att sänka till ett fartyg enligt berättelsen. Mm. Och då han kastas ombord och blir räddad på ett övernaturligt sätt. Och Gud säger samma sak: jag har kallat dig till Nineve. Okej, jag åker dit. Och han berättar: det här kommer gå under. På sådd kommer skörd.
Och så Nineve kommer gå under, ja. Nineve dagens Mosul, är det
väl? Ja, eller dagens Sverige. Sverige, alltså, vårt land kommer gå under av ondska. Därför på sådd kommer skörd. Och då var Jona en fantastisk förkunnare som berättar: vi måste vända om vårt sätt att leva så att vi tänker på eviga värden och på de svaga i samhället. Och de tar till sig budskapet, så hela staden omvänder sig till Gud och till ett rätt levande och räddas. Mm. 150 år senare så faller staden dock. Men det som händer är att Jona, han blir sur för att inte det blev som han hade sagt. Och det är ju där han börjar klaga på Gud. Fast att Gud försöker först hjälpa honom i godhet, här i resinbusken, det går inte. Så poängen är här, men hallå, vad är perspektivet? Du vill klaga på våra små problematiker hit och dit. Det är inget roligt att få en sol på sig, självklart. Medan en hel stad håller på att gå under. Och här visar Guds kärlek till människan. Han säger, för oss då som vill vara, vi kanske är profeter på sitt sätt här, va? Vi sitter och klagar på våra små problem när en hel stad håller på att gå under. Ett land håller på att gå under. Det är den teologiska poängen som jag ser det. Just i den här berättelsen. Mm. Eller delen av berättelsen. Att ja, vi får klaga på Gud. Men Gud säger, hallå, vad är perspektivet, Sara Andersson? Här klagar du på ett och annat. Som i sig kanske är problem för dig. Men jämför det med den stora smärtan. Skulle då inte jag, säger Gud, bry mig om 120 000 människor som inte kan skilja på vänster och höger. Så står det i texten.
Mm. Och dessutom så, en mängd djur.
Ja, och dessutom djur. Så Gud har till mig omtanke om djur. Ganska fascinerande faktiskt. Så poängen är den. Ja, vi får klaga på Gud. Men vi behöver sannoliken sätta saker i perspektiv.
Mm. Klaga, ja. Men får man vara arg på Gud?
Alltså, får små barn vara arg på föräldrarna? Självklart kan man vara det. Men som förälder skrattar man ju ibland åt deras orsaker där att de är arg. Det viktigaste är att vi inte springer bort från Gud. Utan att vi får ge uttryck för våra känslor till honom. Absolut. Han klarar det, Sara. Men vi behöver mogna som människor och sätta saker i perspektiv. En hel värld håller på att gå under. Låt oss inte sitta bakom vår resinbuske och klaga på massa små saker när vi behöver hjälpa till och vara tacksamma för att det finns hopp och räddning för Sverige och världen om vi börjar få sant och rätt perspektiv. Det är poängen.
Mm. Yes, ibland kan man få känslan av att ateister, alltså personer som inte tror på Gud, är mer arga på Gud än vad troende är. Vilket också vissa undersökningar bekräftar. Varför tror du att det är så?
Ja, men det är lite komiskt i sig, va? Jag tror inte på Gud, men jag är arg på honom. Det är ju en motsägelse i sig, va? Men det är ett uttryck för längtan efter någonting större än en själv. Och det finns någonting större än oss själva. En skapare. Så låt oss böja oss på ett positivt sätt för det goda i det. Och att det finns en värld som väntar på din och min lydnad, faktiskt. Och att vi ska vara tacksamma för det vi har fått. Där någonstans.
Mm. Vi får sätta punkt där.
Mm.
Tack så mycket, Sven, för att du var med.
Tack.
Och tack till er som har tittat. Har ni förslag på andra frågor som ni tycker att vi ska ta upp, får ni som vanligt gärna skicka dem till oss. Och vill ni stödja det här programmet kan ni swisha en gåva. Då kommer lite information om det alldeles strax. Ha det bra!